Here it is, the last day.
Så är vi då framme vid sista dagen.
Time passes so quickly.
Tiden går så fort.
Soon we shall be in the presence of God.
Snart kommer vi vara helt och hållet i Guds närhet.
Life passes so quickly.
Livet försvinner så snabbt.
I have two more messages for you.
Jag har två mer budskap att dela med mig.
One now and one at 6 o'clock.
Ett nu på eftermiddagen och ett efter klockan 6 ikväll.
And I hope we've saved the best for last.
Och jag tror att vi har sparat det bästa till sist.
I hope so.
Jag hoppas det.
Amen. I trust it'll bless your heart.
Jag tror att det ska välsigna ditt hjärta.
Turn with me to the book of John.
Slå upp Johannes evangelium tillsammans med mig.
Chapter 15.
Det 15:e kapitlet.
Verse number 1.
Vi läser från den första versen.
I am the true vine and my father is the husbandman.
Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen.
Verse 4. Drop down to verse 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except you abide in me.
Fortsätt i den fjärde versen. Förbliv i mig så förbliv och jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan bara om den förblir i vinträdet, så kan ni det inte heller om ni inte förblir i mig.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Let's pray together.
Vi ber tillsammans.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig den här dagen.
Thank you for your spirit, Lord.
Tack för din ande, Herre.
Thank you for the people here with open hearts.
Tackar dig för alla som sitter här med öppna hjärtan.
May we learn of you today.
Vi ber att vi ska få lära oss av dig idag.
May our hearts be filled with gladness.
Vi ber att hjärtat ska fyllas med glädje.
And the spirit of God made glad within us.
Och att den heliga ande ska glädja sig i oss.
In Jesus name.
Fader, vi ber om det i Jesu namn.
Amen.
Amen.
I want to talk about the secret of the presence of God.
Jag vill tala lite grann om hemligheten i Guds närvaro.
It's going to take me two services to do it.
Det kommer att ta två gudstjänster, två möten för att göra det ordentligt.
And even then I'm not going to do it justice.
Och även om det, jag använder hela den tiden, så kan jag inte göra det budskapet riktigt rättvisa.
This is a very large subject.
Därför att det är så stort ämnesområde.
Jesus said the secret of fruitfulness was abiding in him.
Jesus talar om en hemlighet till att bära frukt, nämligen att förbli i honom.
The word abiding.
Och att det här ordet att förbli.
In the Greek it is the word meno.
Det är det grekiska ordet meno.
And it means to remain or dwell somewhere.
Det betyder att bo någonstans och stanna där.
It also means to endure, to persevere and to have patience.
Det handlar också om att ha tålamod, att vara uthållig och att stå ut, härda ut.
To have long suffering toward people.
Att ha tålamod med människor.
It denotes communion.
Det handlar om att kunna ha gemenskap.
I do not mean the communion with the bread and the wine.
Jag talar inte om den kommunion man har i nattvarden.
I mean personal communion.
Utan jag menar om personlig relationsgemenskap.
It denotes dependence.
Och det talar också om beroende.
And fellowship and obedience.
Och gemenskap och lydnad.
In the classical Greek.
På den klassiska grekiskan.
It means to remain in one place with someone for a period of time.
Det innebär att stanna på en plats under en längre tidsperiod tillsammans med någon.
It also means to keep an agreement.
Det innebär också att hålla en överenskommelse.
It means to stand against difficult circumstances. And to remain.
Att stå emot svårigheter och problem och att ändå stå kvar.
There's a whole lot of meaning to that word, isn't there?
Det ordet innehåller väldigt mycket, många olika betydelser egentligen.
Paul prayed in Philippians chapter 3.
I det tredje kapitlet i Filipperbrevet ser vi hur Paulus ber.
In verse 10.
I den tionde versen.
And he said that I might know him.
Han säger att jag må känna honom.
And the power of his resurrection.
Och hans uppståndelsekraft.
And the fellowship of his suffering.
Och uppleva delaktighet i hans lidande.
How many of you remember the day that Jesus came into your life?
Hur många kommer ihåg den dagen då Jesus kom in i ditt liv?
Can you remember that?
Kan du komma ihåg det?
When God touched your life.
När Gud rörde vid ditt liv.
There was something special about it.
Var något speciellt som inträffade då?
You knew that God had touched you.
Du visste att Gud hade rört vid dig.
And you just were never the same from that day.
Från den dagen var du aldrig densamma.
Hallelujah. That's the way it works.
Det är så det fungerar.
But I want to relate that to perhaps a marriage relationship.
Men jag vill gärna likna det här vid ett äktenskapsförhållande.
Whenever I first met my wife,
när jag först träffade min fru,
we started dating each other.
Vi började sällskapa.
And you know, we would call each other on the phone.
Vi ringde till varandra.
And we would talk on the phone.
Vi pratade och pratade.
And sometimes we would get tired of talking.
Ibland så tröttnade vi på att prata.
And just sat there and listened to each other breathe.
Lyssnade bara på varandras andedräkt.
You ever do that?
Har ni gjort det någon gång?
I can remember that far ago, you know.
Jag kan fortfarande komma ihåg det.
And we began to fall in love with each other.
Och vi började bli allt mer förälskade i varandra.
And then we decided after 3.5 years
så efter 3.5 år
that we were going to get married.
Bestämde vi oss för att gifta oss.
And you know, I thought I knew her.
Och jag trodde jag kände henne.
Just as you thought you knew the person that you married.
Precis som du trodde att du kände den du gifte dig med.
But you didn't know that person.
Men du kände inte så väl.
Not like you were going to know them.
Inte så som du kommer göra sen.
Some of you are going to smile, I can see.
Jag ser att en del av er ler, stora leende.
When I'm preaching on things like this in my church,
när jag predikar över sådana här ämnen hemma i min församling,
I say, please keep your elbows to yourself.
Så säger jag så att nu håller ni styr på era armbågar.
I see husbands, you know, going like this.
Därför att jag ser hur männen knuffar på sina hustrur igenkännande.
And wives doing the same.
Och hustrurna gör samma sak när de känner igen honom.
In other words, he's talking about you.
Och de säger, han talar om dig, vet du.
But I just thought I knew her.
Men jag trodde bara jag kände henne.
Just like you thought you knew the Lord Jesus Christ.
Precis som du trodde att du kände Jesus Kristus.
When he came into your life.
När han kom in i ditt liv.
You thought you knew him.
Så trodde du att du visste att du kände honom.
But you see, you had not been abiding with him.
Men det var inte så att du hade förblivit tillsammans med honom under en längre tid.
And that's what happens when you begin to dwell with the Lord Jesus Christ.
Och vad som hände när du börjar vara tillsammans med, bo tillsammans med Jesus Kristus.
You begin to dwell with him.
När du börjar leva i gemenskap tillsammans med honom.
Just as you begin to dwell with that person that you've married.
Alltså på samma sätt som du börjar leva tillsammans med den du är gift med.
Boy, was my wife in for a surprise.
Oj, 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 min hustru, hon hade en stor överraskning som väntade på henne.
She just didn't know how I did my clothes, you know.
Hon visste inte hur jag tvättade mina kläder, hur jag skötte mina kläder.
And, you know, just drop it here.
Jag bara släppte dem på golvet.
She didn't know how she just didn't know a lot about me.
Det var många saker som hon inte kände till om mig.
And I didn't know a lot about her.
Jag kände inte till så mycket om henne.
I didn't know she liked to sleep till noon.
Jag visste inte att hon älskade att sova till på eftermiddagen.
Her sons get it rightfully.
Hennes söner har fått samma sak.
Especially John.
Speciellt John.
John doesn't believe in mornings.
John, han tror inte på morgnar.
And whenever we first got married.
När vi då först gifte oss.
I would maybe come home from work very quickly.
Så kom jag hem på snabbbesök från jobbet.
I'd be driving by going somewhere else.
Jag var på väg någon annanstans, bara hoppade in som hastigast.
Part of my job was to run all over Atlanta, Georgia.
Därför att en del av mitt jobb, det var att köra runt.
And I would stop by the house.
Så på väg så stannade jag till och hoppade in.
It'd be 10 o'clock, 11 o'clock.
Det kunde vara 10, 11.
And she was still sleeping.
Där låg hon fortfarande och sov.
I'd say, woman, get up.
Men kvinna, upp med dig.
And she would say,
hon
why?
Sa, men varför, sa hon. Varför skulle jag göra det?
I can clean the house in an hour.
Jag kan städa huset på en timme, sa hon.
I'm not gonna get up.
Jag ska inte gå upp nu.
I didn't know that about her.
Jag kände inte henne på det viset.
Well, she changed later on.
Så småningom så förändrades hon.
But we do not really know each other.
Men vi känner varandra inte så där ordentligt.
In the deepest and most intimate ways.
På det djupaste och mest intima sättet.
We don't know when we're dating a person, we're putting the best foot forward.
Det är så här att när vi sällskapar med någon så visar vi våra bästa sidor.
And then when we get married,
och när vi sen gifter oss,
and we don't care anymore.
Så spelar det ingen roll längre.
So They see you like you are.
Oh, då får de se dig precis som du är.
Before we got married,
innan vi gifte oss,
when I saw my wife,
när jag såg min hustru,
she always had her hair fixed.
Så var hon alltid, hade hon alltid fixat håret.
And she had her makeup on.
Och makeup, smink.
Really nice.
Hon såg så snygg ut.
But then after we got married,
men efter vi gifte oss,
she had rollers in her hair.
Där hade hon papiljotter i håret.
And no makeup on.
Ingen makeup, ingen smink.
And I said, who is this?
Och jag sa, vem är den här kvinnan? Vem är hon?
We don't. What I'm trying to say is, we really, after we get married, we really get to know the person we're living with.
Jag försöker säga att efter vi har gift oss så lär vi verkligen känna på riktigt den person som vi gift oss med.
You never know a person until you live in the same house with them.
Man känner inte en människa förrän man har levt i samma hus tillsammans med den.
Because we can be nice for a little while.
Därför att vi kan hålla masken och vara jättetrevliga ett litet tag.
But we can't be nice all the time.
Men vi kan inte vara såna hela tiden.
So when someone lives around you,
så när någon bor tillsammans med dig,
then they know what the real you is like.
Då vet de precis vem den verkliga du är.
And this word abide,
och det här ordet att förbli,
it means to remain with someone or dwell with someone.
Det handlar precis om detta, att verkligen leva eller bo tillsammans.
And you see, I thought I knew the Lord.
Och jag trodde jag kände Herren.
And I did in a way.
På ett sätt gjorde jag det.
But I didn't know him like I know him today.
Men jag kände honom inte då så väl som jag känner honom idag.
There's a lot of things I found out about God later on.
Det är många saker som jag upptäckte hos Gud senare.
Now they're all good.
Allt är gott.
But I learned a lot of things about God.
Men jag lärde mig så mycket om Gud.
I learned what it means to walk with him.
Jag lärde mig vad det är att vandra med honom.
I learned what it means to talk with him.
Jag lärde mig vad det är att tala med honom.
I learned to follow him.
Jag lärde mig följa honom.
I learned to live in obedience to him.
Jag lärde mig att leva i lydnad.
I learned to work with him.
Att samarbeta med honom.
Now those are all things I really didn't understand.
Det var såna saker som jag inte förstod från början.
When I entered into a relationship.
När jag först kom in i en relation till Jesus.
When two people marry.
När två människor gifter sig.
There is a communion between those two people.
Så finns det en kommunikation mellan dem.
They're close to each other.
De har en upplevd närhet.
They love each other.
De älskar varandra.
And there is a spiritual communion between them.
Det finns en andlig kommunikation mellan dem.
There is a dependence upon each other.
Man är beroende av varandra.
There's a fellowship together.
Det finns en gemenskap.
And there's a certain amount of giving and taking.
Och det är ett visst mått av att ge och ta hela tiden.
And all of these things are relative to our experience with Jesus Christ.
Och allt det här, det relaterar till vår erfarenhet och gemenskap med Jesus Kristus.
But marriage hasn't been all fun.
Men äktenskapet, det är inte hela tiden roligt.
I've been married to the same woman for 35 years.
Jag har varit gift med samma kvinna i 35 år.
And every once in a while we disagree about things.
Och det händer ju ibland att vi inte är överens.
It's usually about money.
Och vanligtvis handlar det om pengar.
That's usually what it's about.
Det är vanligtvis den stora frågan när vi inte är överens.
She wants to spend it.
Hon vill göra av med pengarna.
And I want to save it.
Och jag vill spara dem.
Or something like that.
Eller någonting i den stilen.
Or I want to buy something.
Eller också är det jag som vill köpa någonting.
But when I buy things,
men när jag köper saker,
I buy expensive things.
Då köper jag dyra saker.
And she says, oh, you shouldn't do that.
Och då säger hon att du skulle inte köpa så dyra grejer.
Not long ago I bought a new truck.
För inte så länge sedan så köpte jag en ny lastbil.
And I didn't tell her I was going to buy the truck.
Jag berättade inte för henne att jag skulle göra det.
I just drove up in the truck.
Jag bara körde upp framför huset i den nya lastbilen.
And she said, you want a truck?
What did she say?
You bought a truck?
Har du köpt en lastbil, sa hon.
You didn't ask me. We didn't talk about it.
Frågat mig eller pratat med mig om det, sa hon.
Because usually we sit down and talk about everything.
För det är det vi brukar göra. Vi sätter oss ner och pratar igenom saker innan vi gör något.
And I said, well, I knew you would agree.
Jag sa, men jag visste att du skulle hålla med mig och gå med på det här.
She said, well, I would have liked to talk to you about it.
Jag vet, men jag skulle vilja säga det själv.
Well, that's the way things go.
Men nu var det i alla fall så.
But you see that relates to my relationship with Jesus.
Men det här är precis samma sak som med min relation till Jesus.
I have learned in my walk with him.
Jag har fått lära mig i min vandring tillsammans med honom.
And that's how the Bible describes our relationship with God.
Så Bibeln beskriver vår relation till honom.
As a walk with God.
Som en vandring med Gud.
I've learned that I need to talk over everything with Jesus Christ.
Jag har lärt mig att jag måste prata igenom allt med Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
I need to learn to talk over everything that I'm going to do.
Allt.
Everything I'm going to say.
Allt jag vill göra, allt jag kommer att säga, ska jag först egentligen prata igenom med Jesus.
I need to discuss everywhere I'm going to go.
Jag vill prata igenom allt, alla resor jag ska göra.
I need to discuss every circumstance of my life.
Allt som har med mitt liv att göra, alla omständigheter behöver jag prata igenom med Jesus.
There are sometimes.
Det finns tillfällen.
I say, well, the Lord won't care.
Jag tänker så här att det här bryr sig inte Herren om.
There's a good story in the Bible about this.
Finns en bra berättelse i Bibeln som vi kan lära oss av.
David called Nathan the prophet.
David kallade på profeten Nathan.
He said, Nathan, I want to build God a temple.
Och han sa, Nathan, jag har funderat på att bygga ett tempel åt Gud.
And David said the ark of the covenant has dwelt too long in a tent.
För att förbundsarken har fått bo i tält alldeles för länge.
I want to build God a glorious temple.
Men jag vill bygga ett fantastiskt underbart tempel åt Gud.
And you know what Nathan said?
Vet du vad Nathan sa?
Go ahead, David.
Gör det, David, bygg.
Do what's in your heart.
Gör det som ligger på ditt hjärta.
Just really jump in there and do a good job.
Bara sätt igång och gör ett bra jobb.
Well, that just pleased David, you know.
Det var ju fantastiskt för David att få höra det.
But that night God spoke to Nathan.
Men samma kväll började Gud tala till Nathan.
And he said, you better go back and tell David the truth now.
Nathan, gå tillbaka till David och tala om sanningen nu.
And he came back to David that evening, I believe it was.
Samma kväll så kom han samma
or the next day.
Nästa dag så kom han tillbaka till David.
And he said, David, I'm sorry.
Och sa, förlåt mig David.
That wasn't the word of the Lord.
Det jag sa var inte Herrens ord.
It sounded so good.
Det lät så bra.
It was something that I really wanted you to do, David.
Ja, det var något som jag ville att du skulle göra, David.
But God said.
Men Gud har sagt något annat.
That you can't build the temple.
Du får inte bygga templet.
That you're going to have to let your son build.
Utan det är din son som får bygga det.
Because God doesn't want you to build this house.
För Gud vill inte att du ska bygga det här huset.
Sometimes there are things that just sound so good.
Det finns saker som låter och verkar så bra.
And kind of like Nathan, we think we know God's will.
Och precis som Nathan så tänker vi att ja men vi vet ju vad som är Guds vilja.
It just sounds so spiritual.
Det verkar så andligt och så fint.
And we say, yeah, we're going to go ahead with that.
Men det här är ju fantastiskt. Det här gör vi, Herre.
But I have learned in my walk with God.
Men i min vandring med Herren så har jag lärt mig.
You don't do that.
Man gör inte på det viset.
You talk to God first.
Först talar vi med Gud.
You don't say, "Boy, I've got a good idea."
Du säger inte bara, "Åh, nu har jag en bra idé, Gud."
I believe I'll just go ahead and do it.
Jag tror att jag ska bara sätta igång och göra det.
Tell God about it later.
Och så berättar jag om Gud sen och visar vad jag har gjort. Nej, det fungerar inte på det sättet.
You need to talk to God.
Du måste prata med Gud först.
You see, all this is part of abiding with him.
Och det, allt det här hör till detta att förbli i honom.
Jesus said he wanted us to abide in him.
Jesus sa så här att han ville att vi skulle förbli i honom.
Now that word does mean to live with him.
Ordet betyder att leva med honom.
But it means other things too.
Men det betyder andra saker också.
It means that you and him are in communion together.
Det betyder att du och han ni lever i en gemenskap där ni kan kommunicera med varandra, ge och ta.
It also means that you are in dependence upon him.
Det betyder också att du lever i en beroendeställning till honom.
Do you know what it means to depend upon somebody else?
Vet du vad det innebär att vara beroende av någon?
Like I said, me and my wife have got this thing with God, you know.
Jag och min fru, vi har den här förhållandet till Gud.
Especially about money.
Speciellt när det gäller min relation.
I make the money.
Jag tjänar pengarna.
She spends the
hon
money.
Använder dem.
Just simple, isn't it?
Det är enkelt, eller hur?
But she depends on me to
bring
the money.
Hon är beroende av mig för att få de pengarna.
And then she likes to spend it for me.
Och sen gillar hon att jag har med dem.
So she is dependent.
Hon är beroende.
In that sense.
I den bemärkelsen.
Even as a child is dependent upon a parent.
Liksom ett barn är beroende av sina föräldrar.
Maybe that'd be a better way to relate it to.
Det är egentligen en bättre bild om man vill beskriva det här.
You know, the child depends upon the parent.
Barnet är ju helt beroende av sina föräldrar.
Now, you may think today.
Du kanske tänker så här idag.
That you're not dependent upon God.
Att du inte är beroende av Gud.
You say, I've got a nice job.
Du säger, men jag har ett bra jobb.
I make good money.
Jag tjänar bra med pengar.
I can take care of myself.
Jag kan klara mig själv.
I can do everything I need to do.
Jag kan göra de saker som jag tycker jag vill göra.
But I want you to understand something.
Men jag vill att du ska förstå någonting.
It is God who has made that for you.
Det är Gud som har ordnat det så för dig.
You are dependent upon God.
Du är beroende av Gud.
If he decides that he doesn't want you to have that job,
om han till exempel bestämmer sig för att du ska inte ha det jobbet längre,
he can close that job down.
Så kan han göra dig arbetslös.
Even in Sweden he can do it.
Till och med i Sverige kan han göra det.
He can do anything he wants.
Han kan göra vad han vill.
Amen.
Amen.
We are all dependent upon God.
Vi är allesammans helt beroende av Gud.
He is the source of our daily bread.
Han är den som ger oss vårt dagliga bröd.
But because God supplies it so regularly.
Men därför att Gud ger det så ofta, regelbundet och så tryggt och säkert.
And he supplies it through a job that we have.
Och därför att han använder sig av ett arbete, en anställning vi har.
And sometimes we lose that sense of the fact that we are dependent upon God.
Så förlorar vi den här känslan av att det är Gud vi är beroende av.
Jesus said that we needed to pray that our Father would supply our daily bread.
Jesus han lärde oss egentligen att be så här att Fader ge oss idag.
Now the reason he asked us to pray that way.
Och anledningen till att han undervisade oss
was
den bönen.
To make us recognize something.
Var för att när vi ber så skulle vi förstå och känna igen.
That we are dependent upon God.
Att vi verkligen är beroende av Gud.
If God withholds the rain.
För att om Gud drar sig tillbaka och håller tillbaka.
I'm remembering when I first came to Sweden.
Regn till exempel. Jag kommer ihåg första gången jag kom till Sverige.
And the first time I ever came here and preached.
Första gången jag överhuvudtaget besökte Sverige.
1973
kom jag för att predika.
And every time that I preached.
Och varje gång jag predikade.
Every single time that
varenda
I pulpit,
gång jag stod bakom talarstolen.
It rained.
Så regnade det.
I mean it really rained.
Jag menar det regnade verkligen starkt, kraftigt.
And those people were amazed at me.
Och människorna som var där på de här mötena, de var förbluffade.
Every time he preaches, it rains.
Varje gång Jerry Potter predikar så regnar det.
It wouldn't be raining.
Sen slutade det.
And we would go to the tent.
Och så gick vi till tältet.
And as soon as I started preaching.
Och så samma ögonblick jag började predika.
It'd come down.
Så började det regna.
Every time.
Varenda gång.
They called me the rain preacher.
De kallade mig för regnpredikanten.
The next year it was dry.
Nästa år var det torrt.
And I hadn't come over yet.
Och jag hade ännu inte kommit dit.
And there were a lot of farmers that got together.
Och var det en massa bönder som samlades.
And they wanted to send me a ticket.
Och de ville betala min flygbiljett.
An airplane ticket.
En flygbiljett.
To come to Sweden.
Att komma till Sverige.
That we want that man to come.
Vi vill att den där mannen ska komma hit.
And we want him to preach.
Och vi vill att han ska predika.
But what they really wanted was for it to rain.
Men det var för att de visste att då skulle det börja regna.
You see, God is the one who gives rain.
Det är Gud som ger regn.
God is the one that sends our blessing upon us.
Det är Gud som sänder välsignelse över oss.
We are dependent upon him.
Vi är beroende av honom.
Two people can live in the same house.
Två människor kan bo i samma hus.
And not really be in fellowship.
Utan att ha någon gemenskap.
You can have two people that are mad at each other.
De kan ha två människor som är arga på varandra.
Or estranged from each other.
Känner främlingskap inför varandra.
And they may not talk to each other.
De kanske inte ens pratar med varandra.
There are people like that with God.
Det finns människor som har en sån relation till Gud.
They know God exists.
De vet att Gud existerar.
But they never fellowship with him.
Men de har aldrig någon gemenskap med honom.
We must learn what it means to live in fellowship with God.
Vi måste lära oss vad det innebär att leva i gemenskap med Gud.
I'm not talking about going to church on Sunday.
Jag talar inte om att gå till kyrkan på söndagen.
I wonder how my wife would feel about that.
Jag undrar hur min fru skulle känna sig i ett sånt
if I just saw her on Sunday morning for at 11 o'clock.
Om jag bara besökte henne på söndag förmiddag klockan 11.
She might like it, I don't know.
Hon kanske skulle gilla det, jag vet inte.
Some women would, I know. So.
Ja, en del kvinnor skulle nog vilja ha det så.
But that's how we treat God sometimes.
Men det är så vi behandlar Gud ibland.
We We don't really communicate with God.
Vi har ingen sån fin kommunikation med Gud.
We don't really live in fellowship with God.
Vi lever inte i en gemenskap med honom.
We just visit him on Sunday morning.
Vi bara besöker honom på söndag förmiddag.
Like we're visiting a person at an old age home.
Precis som vi besöker någon på ålderdomshemmet.
That's not fellowship.
Men det är inte gemenskap.
That's not fellowship at all.
Det är inte alls frågan om gemenskap.
When me and my wife are alone around the house.
När jag och min hustru är ensamma i huset.
If we go in and watch TV.
Om vi går och sätter oss och tittar på TV.
We sit down very close to each other.
Sitter vi väldigt nära varandra.
And we sit there and share the same seat together.
Vi sitter och delar samma plats.
Very often when we pass each other.
Ofta när vi passerar varandra, går förbi varandra i hallen.
I'll reach out and touch her.
Så sträcker jag mig ut och rör vid henne.
Or she'll reach out and touch.
Eller hon rör vid mig.
Or we'll just stop and greet each other.
Eller vi bara stannar och hälsar på varandra.
That's fellowship.
Det är gemenskap.
When I'm away from home.
Och när jag är hemifrån.
And I can't be at home.
Och jag inte kan vara hemma.
I call her often.
Så ringer jag ofta.
Not because I just want to let her know where I'm at.
Inte bara för att jag vill berätta vad jag håller på med.
But I want to continue my fellowship.
Men jag längtar efter att fortsätta gemenskapen med henne.
That's the way that we need to be about God.
Så ska vi ha det med Gud.
That we need to think about God often.
Vi behöver tänka på Gud ofta.
He needs to be on our mind.
Han behöver vara i vårt sinne.
A great deal.
Mycket.
There's a scripture that talks about how God looked upon those who thought often upon him.
Det finns bibelställen som talar om hur Gud ser på dem som tänker ofta på honom.
It's in the book of Malachi.
Man kan läsa om det i Malakis bok.
When God looked for those who thought often about him.
Gud sökte efter dem som ofta tänker på honom.
And he said, when I make up my jewels, I'm going to remember them.
Och han sa att när jag ska skapa mina ädelstenar så ska jag tänka på dem.
God needs to be on your mind.
Gud behöver vara i ditt sinne ofta.
When you wake up in the morning.
När du vaknar på morgonen.
All through the day.
Genom hela dagen.
You need to be thinking about God.
Tänk på Gud.
And move out of this concept of prayer.
Och gå in i det här, den här tanken med bön.
Or we have to bow our head and clap our hands or something.
Som det handlar inte om att vi måste böja knä eller klappa händerna eller göra några speciella saker.
If that's the only way you can pray, I guess it's all right.
För om det är enda sättet du kan be på så är det väl i och för sig okej.
But sometimes when I'm working.
Men det finns en annan sida av bön, som till exempel när jag arbetar.
I'm praying while I'm working.
Då ber jag medan jag arbetar.
I may be doing something.
Jag kanske sysslar med något annat, jobba med någonting.
But I'm thinking about God.
Men mina tankar är hos Gud.
And I'm talking to him.
Och jag talar med honom.
Some people may think I'm a little crazy.
En del människor kan tycka att jag är lite tokig.
I'm driving down the road.
Jag kör bilen.
And I'm talking to him like he's right there.
Och jag pratar med Gud precis som han sitter i framsätet jämte mig.
And they say, I don't see anybody in the car.
Och det syns ju ingen annan än mig i bilen.
But I'm talking to him.
Men jag pratar med honom.
And very often during the process of the day.
Och ofta under dagens lopp.
I don't even know how long I might pray during a particular day.
Jag har ingen riktig koll på hur mycket eller hur ofta jag ber.
But I try to spend my day in fellowship with God.
Jag försöker tillbringa hela dagen i gemenskap med Gud.
I may read the Bible.
Jag kanske tar tid också att läsa Bibeln.
And sometimes I'll come to something.
Och så upptäcker jag ett intressant ställe.
And I'll say, God, I don't understand this.
Och då säger jag till Gud, det här förstår jag inte, Gud.
And sometimes I am so surprised at what God says to me.
Och ibland förvånar jag mig hur Gud då talar till mig.
I was praying about revival one time.
Var vid ett tillfälle när jag bad för väckelse.
And I was over at the church.
Jag var i kyrkan.
And I was just walking around the church praying.
Jag gick omkring där i kyrkan bedjande.
I wasn't kneeling down or anything.
Jag böjde inte knä eller något sånt.
I just walking around.
Jag bara gick omkring och bad.
And I said, Lord.
Så Herre,
I sure would like to see you send a revival.
Det skulle vara så trevligt om du ville sända en väckelse.
And I said, God, what's the secret of revival?
Kan inte du berätta för mig vad hemligheten är så att vi kan få uppleva det?
And I was so surprised.
Och jag blev så förvånad.
God spoke to me.
För Gud talade till mig.
He said, go get your Bible.
Han sa, gå och hämta Bibeln.
And he said, look on page so and so.
Han sa, titta på sidan så och så.
He told me what page to look.
Han talade om vilken sida jag skulle slå upp.
And he said it'll be the first chapter of the book of Proverbs.
Han sa att det där kommer att vara första kapitlet i Ordspråksboken.
And it'll be a certain verse.
Och en viss vers.
Well, I went and got my Bible.
Ja, jag hämtade min bibel.
I opened it up to that page.
Slog upp den sidan.
And sure enough, it was the first chapter of the book.
Ja, mycket riktigt så var det Ordspråksbokens första kapitel.
And I looked at that verse of scripture.
Och jag läste den bibelversen.
And God spoke to me through that verse of scripture.
Och Gud talade mig genom, talade till mig genom den versen.
About the secret of revival.
Om väckelsen till hemlighet.
Too long to pursue
it,
but it was marvelous.
Men det var fantastiskt.
Tremendous.
Fantastiskt.
Now I know my Bible fairly well.
Jag känner min bibel ganska bra.
But I don't know what chapters on what page.
Men jag vet inte på vilken sida ett visst kapitel börjar.
But God does.
Men Gud vet det.
I said God does.
Gud känner till det.
You'll be surprised sometime what God will tell you.
Jag blir förbluffad ibland över sånt som Gud säger.
If you carry on a conversation with him.
Om du sitter och pratar, samtalar med honom.
That's one of the things about my wife and myself.
Så är det ju mellan mig och min hustru.
We keep this running conversation.
Vi har en ständigt pågående konversation.
She may be in the other room.
Hon kan vara i andra rummet.
And I'll just be talking to her.
Och jag fortsätter bara prata med henne.
Maybe a little loud.
Kanske högt.
And she'll be hollering back, you
know. Och hon ropar tillbaka så att jag ska höra det.
But now there's one place I don't like to talk to her.
Men det finns ett ställe där jag inte tycker om att prata med henne.
I try to keep to myself in this one place.
Det finns ett ställe som jag vill hålla för mig själv.
And that's when we go to the store.
Och det är när vi går till affären.
We go to the big department store.
Vi går till det stora varuhuset.
And this happened to me one day. I'll describe it to you.
Jag ska beskriva någonting hur det gick till en viss dag.
We're walking along together.
Vi går där tillsammans.
And I'm talking to her.
Och jag pratar med henne.
And I turn around.
Och så vänder jag mig om.
She's nowhere to be seen.
Och jag ser henne ingenstans.
She has seen something down one of these aisles.
Därför att hon har fått syn på någonting en av gångarna.
And she disappeared just like that.
Och då är hon omedelbart försvunnen.
And I'm talking to this woman.
Och jag talar med den här kvinnan.
That isn't there.
Som inte står där.
And finally when I stopped.
Och när jag stannade.
And I looked for her.
Och jag tittade efter henne.
There were several people.
Så fanns det flera andra människor.
And they were looking at me.
Och de tittade på mig.
Like I was a little bit light here.
Som om jag hade tappat förståndet.
And I said, I really do have a wife here somewhere.
Jag hör så här, nej men stoppa nu, jag har verkligen en fru och hon är här någonstans.
I just lost her.
Hon har, jag har bara förlorat henne, jag har tappat bort henne.
She does that to me.
Så gör hon mot mig.
If I carry her to the grocery store.
Om jag tar med henne till livsmedelsaffären.
I'll be pushing the buggy down, you know, through the aisles.
Så kör jag då vagnen, bara vagnen.
And I'll get something off the shelf.
Och så plockar jag ner någonting från en hylla.
And I'll turn around.
Och så vänder jag mig om.
She's gone.
Och så är hon borta.
Just disappeared.
Försvunnen.
I told her I'm gonna get a bell and hang it on her.
Jag sa att jag ska skaffa en koskälla och hänga om halsen på dig.
But all other times we have good fellowship.
Men förutom i affären då så har vi väldigt god gemenskap hela tiden.
Do you understand what I'm saying?
Ni förstår säkert vad det är jag försöker säga.
I try to have that same relationship with God.
Jag försöker ha samma relation till Gud.
This concept of abiding, it also relates to obedience.
Det här har också med lydnad att göra.
We must walk in an obedient relationship with him.
Vi måste vandra i lydnad till Gud.
Now all of this is describing the word abide.
Allt det här som jag talar om, det har med det här ordet förbli att
Jesus
göra.
Said I want you to abide in me.
Det var det Jesus sa, jag vill att ni ska förbli i mig.
And I'm trying to share with you the secret of the presence of God.
Och det jag delar med er försöker det är att ni ska få se principerna bakom Guds närvaro.
If you live in communion with God.
Att om du lever i en sån här gemenskapskommunikation med Gud.
That means you live on good terms with him.
Det betyder att du har en god relation med honom.
You don't let anything
ett gott
separate
förhållande.
Between
ingenting får skilja er åt.
If you live in dependence upon him.
Om du lever i beroende av honom.
If you understand your fellowship with him.
Om du förstår din gemenskap med honom.
Then you will also understand that he is the Lord of your life.
Så förstår du också att han är herren i ditt liv.
And that we must live in obedience to him.
Att vi måste leva i lydnad till honom.
And that obedience means in every area of our life.
Och det betyder lydnad på alla livets områden.
There have been times I've started to say something.
Det har funnits tillfällen när jag har börjat säga saker.
And the Lord would say, no, don't say that.
Herren har sagt, stopp, säg inte det där.
And it's hard to stop a tongue once you got it going.
Ja, det är svårt att stoppa tungan när den börjar sätta igång.
You ever have that problem?
Har du det problemet?
You want to say something so bad.
Du vill säga någonting och du vill så gärna få det sagt.
And you have to bite your tongue.
Men du måste bita dig själv i tungan.
And not say what you were going to
say. Sluta säga det du började säga.
There are times that God speaks to me and says, "Don't go here, don't go there."
Finns tillfällen när Gud säger till mig, "Åk inte dit, gå inte dit."
And I tell you, I have learned to pay attention to that.
Och jag har fått lära mig att vara uppmärksam och lyssna till Gud.
I have learned through experience.
Genom erfarenhet har jag lärt mig.
That when I disobey God,
att när jag inte lyder mot Gud,
it cost me. It always cost me.
Så kostar det mig alltid dyrt.
When I don't pay attention to
när jag inte är uppmärksam på
that inner direction of the Holy Spirit.
Den inre ledningen som den heliga ande ger.
All week long I've been talking about the life of God within you.
Hela veckan har jag talat om Guds liv i dig.
And I've been talking about how that he has come to dwell in us.
Och hur han har kommit för att bo i oss.
But he didn't come to hide somewhere.
Men han har inte kommit in där för att gömma sig någonstans.
He came to live in fellowship with us.
Nej, han har kommit för att ha gemenskap med dig.
He came to live in communion with us.
För att kommunicera, samtala, ha det gott tillsammans.
He came to bring us to that place of divine obedience.
För att komma in i den där gudomliga ställningen där vi är lydiga.
In our relationship
with him. I vår relation med honom.
That we might really begin to know him.
Så att vi verkligen kan börja lära känna honom.
You know, one of the things that I've learned about him the most.
En av de saker som jag mest har lärt känna när det gäller honom.
Was how much he really loved me.
Jag har fått förstå hur mycket han verkligen älskar mig.
I just thought he loved me when I got saved.
Jag visste när jag blev frälst så trodde jag han älskade mig.
But he's really proven to me over the years.
Men under årens gång så har han verkligen bevisat
of just how much he loved me.
Hur mycket han älskar mig.
I want to deal with one more thing and then I'll move on to something else.
Jag ska ta upp en sak till och sen ska vi gå vidare.
I want to deal with the last part of this word.
Jag vill gärna ta upp den sista biten av den här bibelversen.
It means to endure.
Det betyder att hålla ut.
To dwell, to abide with.
Att förbli i.
It means to persevere.
Att vara uthållig, tålig.
It means to have long suffering.
Att ha tålamod.
It means to stand against difficult circumstances.
Att stå emot svårigheterna.
And stay in there and not quit.
Och hålla ut och inte ge upp.
This is part of our relationship with God.
Det är en del av vår relation med Gud.
When you begin to learn to dwell with him.
När du börjar lära dig att leva tillsammans med honom.
There are times that God will allow things to happen.
Så kommer det dyka upp tillfällen när Gud tillåter svårigheter komma.
Jesus said, "My Father is the husbandman."
Han talar om att fadern är vingårdsmannen.
Do you know what a husbandman is?
Vet du vad det är för något?
Well, in this passage here,
i det här bibelstället,
it means a vine dresser.
Så handlar det om en vingårdsman.
He's the man that looks after the vine.
Det är han som sköter vinträden.
Now, the vine dresser is not necessarily interested in how large the plant's going to get.
Han är inte så intresserad av att få stora buskar.
He's interested in how fruitful that
plant. Han är bara ute efter att få bra frukt.
Is going to become. And God is interested in that in your life.
Och det är det Gud är intresserad av i ditt liv.
Jesus said, "I'm the vine."
Jesus sa, jag är vinträdet.
And you are the branches.
Du är grenen.
And then he says, "My Father is the husbandman."
Han sa, min far är vingårdsmannen.
Now, I've had the good fortune to be able to work with plants before.
Jag har arbetat en del med plantor och växter.
And I have had some good advice.
Och jag har fått en del goda råd.
I have grown many grapevines.
Och jag har faktiskt odlat bra vinträd.
And I have been the husbandman.
Och det är jag som har varit vingårdsmannen i det fallet.
When the grapevine begins to grow,
och när då vinrankorna börjar växa,
then you start training the grapevine.
Då börjar man att tukta dem.
You don't let
att beskära dem.
You don't let it go anywhere it wants to go.
Man tillåter inte vinrankorna att sprida sig som de vill.
When I begin to grow my grapevines,
när jag började odla vin,
I put several posts in the ground.
Så satte jag ner stakar.
And then I put a strong wire between all of them.
Och sen spände jag upp en stark tråd.
And then I would select a vine.
Sen valde jag ut en sorts vindranka.
Train it to go down that wire.
Och jag bearbetade den på det sättet så att den växte längs den här tråden.
Then I would take the next vine that came out.
Och sen så tog jag nästa vindranka som växte upp.
And I would train it to go down the next highest wire.
Och lät den växa längs nästa tråd under den första.
I had four different heights of wire.
Och då hade jag fyra olika trådar i fyra olika höjder.
And I had part of the vine on the lower part.
En del av vindrankan växte längs den lägsta tråden.
And the next part, and
och så
next
nästa
part,
och nästa
next,
och nästa.
All the way to the top. And there were parts of that vine.
Och det fanns vissa delar av vindrankan.
That I cut off.
Klippte jag bort.
Because I didn't need them.
Jag behövde dem inte.
You know, sometimes God cuts things off in our life.
Ibland klipper Gud bort, skär bort saker i vårt liv som vi inte behöver.
So that we might bear better fruit.
Det är för att vi ska bära bättre frukt.
You know, if you let a tree grow,
om du låter ett träd växa,
it'll just keep growing branches and
då blir det bara en massa grenar.
But you may not need all of that.
Men du kanske inte behöver en massa grenar.
The tree may be as large as you want it to be.
Trädet kanske redan är så stort som du vill ha det.
And so sometimes you pinch off some of the blossoms.
Och då så knipsar du bort en del blommor.
And sometimes you cut off some of the branches.
Ibland klipper du bort en del grenar.
So that the tree may bring forth its best fruit.
Det är för att trädet ska få så bra frukt som möjligt.
Sometimes God comes to our life.
Ibland kommer Gud in i våra liv.
And he takes something out of our life.
Och så plockar han bort någonting från vår liv.
That we thought was very wonderful.
Vi tyckte det var något underbart.
And we thought was very beautiful.
Vi tyckte det var vackert.
And we thought it was something that God was doing special in our life.
Och vi tyckte Gud det var något alldeles speciellt Gud gjorde i våra liv.
And yet God just cuts it off.
Men Gud bara knipsar bort det.
And takes it away.
Och tar bort det.
And God has a reason for it.
Gud har skäl till att göra så.
Because God doesn't just want us to grow any which way.
För han vill inte bara att vi ska växa vilt.
He wants us to grow in a way that we will bring forth the best fruit for the kingdom of God.
Styra våra liv så att vi kan växa på ett sätt så vi frambringar den bästa frukten för Guds rike.
And so he deals with our life that way.
Och så tar han itu med våra liv på det viset.
Now this is where a lot of people miss God.
Och på det sättet här missförstår många människor vad Gud vill göra.
They say if God loved me.
De säger om Gud älskar mig.
Why did he take this out of my life?
Varför har han då tagit bort det här från mitt liv?
Or if God loved me.
Eller om Gud nu har älskat mig.
Why did a certain thing happen to me?
Varför har något speciellt det här hänt?
Why did this trouble come to my life?
Varför har de här problemen kommit in i mitt liv?
There's not a one of you here today.
Det finns inte en enda av er här idag.
That haven't had sorrows and troubles and problems
come to your life. Som inte har problem och svårigheter i era liv.
And sometimes we say, God, you're not doing me right.
Och ibland tycker vi inte Gud behandlar oss rättvist.
If you love me, you'd let me have this thing.
Om du har älskat mig så hade du låtit mig få behålla det här.
Well, now let's picture your child doing the same thing.
Tänk dig nu hur ditt barn har det.
When I was a little child,
när jag var barn,
I remember this very well.
Det är en sak som jag kommer ihåg väldigt bra.
I went with my mother to a department store.
Så gick jag med min mamma till ett varuhus.
And I saw this sailboat.
Och jag såg en segelbåt.
Oh, it was beautiful.
Den var jättefin.
And I wanted it so much.
Jag ville ha den.
And I got it off the counter.
Så jag plockade ner den från disken.
I said, Mother, I want to have.
Mamma, jag vill ha den här båten.
Well, now, I wasn't even old enough to read the price tag.
Jag var inte tillräckligt gammal för att se priset.
I didn't care what it cost.
Och jag brydde mig inte om hur dyr den var.
I didn't care that my mother didn't have the money to buy.
Jag brydde mig inte om att mamma inte hade pengar.
I said, I want it.
Jag vill ha den här.
She said, no.
Nej, sa hon.
And she put it back on the counter.
Ställde tillbaka den på disken.
Oh, I got so angry.
Jag blev så arg.
I just fell on the floor.
Jag kastade mig på golvet.
Oh, and I began to cry.
Och jag började gråta.
I want that.
Jag vill ha den.
If you love me, you'll get it for me.
Om du älskar mig så ger du mig båten.
Sound familiar?
Låter det välbekant?
It's the same way we do God sometimes.
Precis likadant gör vi med Gud.
When God doesn't give us what we want.
När inte Gud ger oss vad vi vill ha.
We get angry with him.
Då blir vi arga på Gud.
Just like a spoiled child.
Precis som ett bortskämt barn.
But you know you have to get over that, don't you?
Men det där måste vi komma över.
All my crying and all of my throwing a fit didn't get me the sailboat.
Jag fick inte båten. Hur mycket jag än sparkade och skrek.
I had to learn the word no.
Jag fick lära mig vad ordet nej betyder.
So do we.
Det måste vi också lära oss.
We who walk with God.
Vi som vandrar med Gud.
Need to learn the word now.
Måste lära oss vad ordet nej betyder.
And to know when God says no.
Och veta när Gud säger nej.
That he's doing it for our best.
Förstå att han gör det för vårt bästa.
That's why I said I've learned to know how much God loves me.
Det är så jag har lärt känna hur mycket Gud älskar mig.
When God tells me no.
När Gud säger nej.
I know it's because he loves me.
Jag vet att det är därför att han älskar mig.
I know it's because he cares for me.
Det är för att han bryr sig om mig.
He doesn't want me to have something that's going to hurt me.
Han vill inte att vi ska ha att jag ska få någonting som kanske skadar mig.
He doesn't want me to have something that's going to hurt my relationship with him.
Han vill inte att jag ska ha saker som skadar min relation till honom.
Nor his relationship with other people.
Inte heller hans relation till eller min relation till andra människor.
And so sometimes he says no.
Så ibland säger han nej.
And sometimes I have tried to sneak around a little bit.
Ibland har jag försökt hitta något kryphål.
And I've tried to do it my way.
Och kunna göra det på mitt sätt i alla fall.
I started to buy a car one time.
Det var ett tillfälle när jag började förhandla om att köpa en bil.
The Lord said no.
Men Herren sa nej.
I said okay.
Okay, sa jag.
I'm happy, you know.
Jag är nöjd och glad ändå.
Well then the man from the car.
Så ringde den här bilförsäljaren till mig.
Now I knew that God had said no.
Jag visste att Gud hade sagt nej.
And the man from the car company called me.
Men bilförsäljaren ringde mig i alla fall.
He said I've figured out another way to do it.
Han sa jag har kommit på ett annat sätt vi kan göra det här.
I said oh.
Ja, det var ju intressant, sa jag.
So I bought the car.
Så jag köpte bilen.
Now I knew that God had said no.
Jag visste att Gud hade sagt nej.
But I convinced myself.
Men jag övertygade mig själv.
I rationalized.
Jag rationaliserade problemet.
And I said well. You know, maybe the Lord's working another way here.
Alltså att kanske Gud kan fixa det här på ett annat sätt.
And I bought this car.
Jag köpte bilen.
It was a really nice little sports car.
Det var en liten jättetrevlig sportbil.
Did you know I never made the first payment on that car?
Vet du att jag aldrig hann med att betala första inbetalningen på bilen?
The bank come and got it twice.
Banken kom och hämtade den två gånger.
I was never able to make the first payment on it.
Jag kunde aldrig betala på den.
And my father-in-law paid some on it for me.
Min svärfar betalade en del på den.
And the second time my mother bought it from me.
Och andra gången så köpte min mamma den åt mig.
But I never paid one dime on that car.
Men jag betalade aldrig ett öre på den bilen.
I had such a terrible financial pressure.
Jag hade sånt ekonomiskt tryck över mig.
That came to my life.
Som kom in i mitt liv.
That I couldn't pay for the car.
Jag kunde inte betala bilen.
Now I should have paid attention to God.
Jag skulle lyssnat på Gud.
And I tried to do it another way.
Jag försökte hitta på en annan grej, en annan sätt att komma och fixa det här.
And the Lord showed me that he meant what he said.
Herren visade mig att han menade vad han sa.
We must learn to walk in obedience.
Vi måste lära oss att vandra i lydnad med Gud.
We also must learn that we must stand with him even in difficult circumstances.
Vi måste lära oss att stå med honom även i svåra omständigheter.
The real test of a marriage is not when you say I do at the altar.
Det stora provet är inte när du säger ja vid altaret.
The real test of a marriage is not during the honeymoon period.
Det stora provet det kommer inte under smekmånaden.
The real test of a marriage is when things begin to pull you apart.
Utan det stora provet kommer när svårigheterna kommer, när ni börjar gå åt olika håll.
When you quit agreeing about things.
När ni inte längre är överens.
You like white and she likes black.
Du gillar vitt och hon gillar svart.
You know, it's you just are pulling against each other.
Och ni strider mot varandra.
That's where the real test.
Det är då provet visar sig.
The real test comes in the hard time.
Det är under de svåra perioderna som vi blir prövade.
When you're under pressure.
När du är under tryck.
When there's a lot of pressure on your life.
När hela ditt liv prövas hårt.
And that's the same thing with your relationship with God.
På samma sätt är det med din relation till Gud.
The real test of your relationship with God.
Det verkliga provet i din relation till Gud.
It comes when you're under pressure.
Kommer när du är under hårt tryck.
When it seems like God isn't really doing what he said.
När det verkar som om Gud sviker sånt som han har lovat.
When it seems like that God has just went off and left you.
Det verkar som om Gud har övergett dig och bara lämnat dig.
When it seems like he doesn't care.
Det verkar som om han inte bryr sig längre.
And believe me, the devil is there to point it out to you.
Och då finns djävulen där och han är snabb på att peka ut hur dålig Gud är.
The devil will whisper to your ear.
Han viskar in i ditt öra.
If God loved you,
om Gud hade älskat dig,
he wouldn't allow this in your life.
Han aldrig tillåtit sånt här i ditt liv.
If God loved you, he'd give
om
you this.
Om Gud
thing.
Hade älskat dig så hade du fått det här du behöver så väl.
But my father is the husbandman.
Men min far, han är vingårdsmannen.
There are things that he adds to my life.
Det finns saker som han för in i mitt liv.
Just as the husbandman digs around the vine.
Precis som vingårdsmannen gräver runt vinträdet.
Puts the fertilizer around.
Lägger ner gödning.
And he waters the vine.
Och vattnar vinrankan.
But there are times that the husbandman has to cut things from the vine.
Men så kommer det en tid när han måste beskära och klippa bort.
And if you don't understand this about God.
Om vi inte fattar detta att Gud gör på det viset.
Then it's going to cause you to have problems with your relationship.
Då kommer du att få problem i din relation med Gud.
I want to talk a little bit more about this word meno.
Jag skulle gärna tala lite mer om det här ordet meno, det grekiska ordet.
Metaphorically,
billigt talat.
It means to hold fast or to remain steadfast.
Betyder att hålla fast och vara trogen.
Paul uses it when he talks to Timothy.
Paulus använder ordet när han talar med Timoteus.
About his teaching.
Om sin undervisning.
It is used in the book of John.
Johannes, kan vi läsa den?
In the 14th chapter.
I det 14:e kapitlet.
About our fellowship with Jesus Christ.
Om vår gemenskap med Jesus Kristus.
It's used in 1 Corinthians.
Första Korintierbrevet.
That we should stand firm and pass the test. Same word now.
Det står att vi ska vara uthålliga och hålla ut i provet.
But meno is also used to describe something.
Men används också för att beskriva något annat.
In John 14.
I Johannes 14.
It is used to describe the relationship between the Father and the Son.
Så används det för att beskriva relationen mellan Fadern och Sonen.
I'm talking about the Father God.
Gud Fadern.
And the relationship of the Son to him.
Och hans relation till sin son.
I listen very carefully.
Och det här, lyssna uppmärksamt på det här.
This word is used to describe the relationship that Jesus had with his father.
Det beskriver hur Jesus hade en relation med sin far.
Hallelujah. It's in John 14 and 10.
Johannes 14 och 10.
What it really means in its depth.
I djupast sett så innebär det.
Because of that relationship.
Att på grund av denna relation.
It caused the words of Jesus to be the words of the father.
Så ledde det till att Jesu ord var faktiskt faderns ord.
It denotes unbroken fellowship.
För det handlar om en sån intim relationsgemenskap som inte kan brytas.
But John also uses it in the 15th chapter.
Men Johannes använder det också i det 15:e kapitlet.
And the 4th verse.
Och den 4:e versen.
That I read to you.
Som jag läste till dig.
To depict to you and I.
För att ge oss en uppfattning.
That the Lord desires the same relationship with you.
Om hur Herren faktiskt vill ha den relationen till dig.
That he has with his father.
Som han själv har med sin far.
Do I need to say that again?
Vill du höra det en gång till?
I want you to get a hold of it.
Jag vill att du ska se detta och förstå det.
This is the word that's used in this verse of scripture.
När vi läste den här så är det ordet som används.
And God is saying to you.
Och Gud säger till dig.
Christ is reaching out for you.
Att Kristus sträcker sig ut efter dig.
And he is saying he wants the same relationship with you.
Han säger personligen till dig, jag vill ha samma relation med dig.
That he has with his father.
Som jag har med min far.
He wants an unbroken relationship.
En obruten relation.
He wants a close relationship.
En intim relation.
He wants a fellowship relationship.
En gemenskapsrelation.
He wants your words to be his words.
Han vill att dina ord ska vara hans ord.
Just as he has fellowship with the Father.
På samma sätt som han har sin gemenskap med sin far.
Now this is not my idea.
Det här är inte min uppfattning och idé.
This is what it really means.
Utan det här är verkligen vad det innebär.
It means that God wants to have fellowship with you.
Gud själv vill ha gemenskap med dig.
We think that we're the ones that are seeking God.
Vi tror att det är vi som längtar efter Gud och söker honom.
when really it is God who is seeking us.
Nej, i själva verket är Gud som söker oss.
Remember what Jesus said in John the fourth chapter.
Kom ihåg vad Jesus sa i Johannes fjärde kapitel.
He's talking to the woman at the well.
Där talar han med kvinnan vid brunnen.
He's talking to her about the Sumerian concept of religion.
De samtalar om samariernas uppfattning om religion.
And he says, you worship you know not what.
Han sa att ni vet inte riktigt vad det är ni tillber.
But we Jews worship God in truth.
Men vi judar, vi tillber Gud i sanning.
Then he said, but the time is coming.
Men tiden kommer.
Now listen carefully.
Och lyssna noga på
honom. The time is coming.
Tiden kommer.
And now is.
Och den är redan inne.
When they which worship the Father.
När de som tillber Fadern.
Shall worship him.
Ska tillbe honom.
In spirit and in truth.
I ande och i sanning.
And what's the rest of the verse say?
Vad säger resten av versen?
For the Father seeketh such to worship him.
Ty sådana tillbedjare söker Fadern.
The Father is seeking people.
Fadern söker människor.
We talk about seeking God.
Vi talar om att söka Gud.
When it is God who is seeking us.
Men det är Gud som söker oss.
God is seeking you.
Gud söker efter dig.
But you have to understand him.
Men du måste förstå honom.
And the more you live with him, the more you'll understand him.
Och ju mer du lever tillsammans med honom, desto mer förstår du honom.
The apostle John loved this word.
Aposteln Johannes älskade det här ordet.
Menno, he loved it.
Menno, han älskade ordet menno.
It's used 118 times in the New Testament.
I Nya testamentet kan vi hitta det 118 gånger.
And John used it 40 times.
Och Johannes använde det 40 gånger.
24 times in the epistle of John alone.
24 gånger bara i sina brev.
And who was John?
Och vem var Johannes?
Except the apostle that loved the Lord.
Jo, han är den apostel som kallas för aposteln som älskade Jesus.
He was that apostle that had the intimate relationship with God.
Han är den apostel som hade en intim relation med Gud.
Read your Bible.
Läs Bibeln.
That's what it says about John.
Det står om Johannes på det sättet.
He was the apostle that the Lord loved.
Han är den apostel som Herren älskade.
And that loved the Lord.
Och som älskade Herren.
There were the 12.
Det var de 12.
But then there was Peter, James and John.
Och så var det Petrus, Jakob och Johannes.
They were kind of the inner circle.
De var liksom den inre cirkeln.
But then there was John.
Och så var det Johannes.
Who was the closest to Jesus.
Som var närmast Jesus.
And he uses this word.
Och han använder det här ordet.
To describe our relationship with God.
För att beskriva vår relation med Gud.
That it describes the relationship between Jesus and the Father.
Som beskriver relationen mellan Jesus och Fadern.
An unbroken, beautiful relationship.
En vacker, skön, obruten kärleksrelation.
But at the same time it describes what God wants to have with you.
Och det är precis det Gud beskriver han vill ha med just dig.
God wants to live with you.
Gud vill leva med dig.
Just as we get married and live with a person.
Exakt samma sätt som vi gifter oss och lever tillsammans med vår make.
We get married to that person because we love them.
Och vi gifter oss därför att vi älskar den andra.
We get married to that person because we cherish them.
Vi gifter oss därför att vi tycker så mycket om den andra personen.
I heard it put this way one time and I like it.
Jag hörde det beskrivas på det här sättet vid ett tillfälle och jag gillar det.
Never marry the person that you think you can live with.
Gift dig aldrig med en person som du tror att du kan stå ut med.
Marry the person that you think you can't live without.
Gift dig med den människa som du tycker att jag kan inte leva utan.
Should I say that again?
Ska jag säga det en gång till?
Don't just marry a person that you think you can live with.
Gifta inte bara med någon som du tycker att den människan kan jag stå ut och leva med.
But a person that you can't live without.
Gifta med någon som du tänker att honom henne kan jag inte leva utan.
And that's how you need to feel about God.
Så ska du känna inför Herren också.
Hallelujah. It's not just a matter of living with God.
Det handlar inte bara om att stå ut med Gud.
But I found I can't live without him.
Utan att upptäcka att jag orkar inte leva utan honom. Jag kan inte leva utan honom.
I hope that's how you feel.
Jag hoppas att det är så du känner.
Now I know I've been a little long today.
Jag vet att jag har varit lite lång idag, hållit på länge.
But that's all right.
Men det är okej.
I'm trying to explain something.
Jag försöker förklara någonting.
This isn't just a fable.
Det här är inte bara en fabel.
This isn't just some kind of a myth.
Det är ingen myt.
I'm describing a relationship with God.
Jag beskriver en relation med Gud.
That God has proven to me over and over.
Som Gud har bevisat för mig om och om igen.
I can't even tell you the thousands of times that God has spoken to my heart.
Jag kan inte nämna alla tusentals gånger som Gud har talat till mitt hjärta.
And proven himself to me.
Och bevisat sig själv för mig.
There was a day many years ago.
Det var en dag, det var många år sedan.
That I wanted to go somewhere.
Som jag ville åka till ett ställe.
And the Lord said, "Don't go."
Och Herren sa, "Åk inte dit."
But I really, really wanted to go.
Jag var jättesugen på att åka dit.
And I told the Lord so.
Och det sa jag till Herren.
And he said, "I know best."
Ja, men jag vet bäst, sa han.
He said, "Don't go."
Åk inte dit.
And I said, "Okay, God."
Okay, Gud, sa jag.
You know best.
Du vet bäst.
And I give you the praise for it.
Och jag prisar dig för det.
As much as I want to go.
Trots att jag är jättesugen på att åka.
I know that you know better.
Så vet jag att du vet bättre.
And so I give this day to you.
Så du får den här dagen tillbaka.
And the Lord spoke to me.
Och så talade Herren till mig.
He said, "Go down to the post office."
Åk ner till posten.
He said, "There's a check there for $100."
Det finns en check som väntar på dig, en check på $100.
For you.
Den är för dig.
It's just a blessing.
Det är bara en välsignelse.
Because of your obedience to me.
På grund av din lydnad mot mig.
I went down to the post office.
Jag åkte ner till posten.
And sure enough.
Jo visst.
In the mail.
Mycket riktigt.
Was a check for $100.
Den andra posten så fanns det en check på $100.
I don't get $100 every day.
Det här händer ju inte varje dag att jag får en check på $100.
Not very often at all.
Faktiskt inte alls ofta.
I can't remember the last time I did.
Jag kan faktiskt inte komma påminna mig förra gången det hände.
Except for that time.
Utom vid det tillfället.
But God had moved on somebody's heart.
Men Gud hade lagt på någons hjärta.
To send me that love offering.
Att sända det här kärleksoffret.
Because he knew I was going to obey him.
Därför att Gud visste redan innan att jag skulle lyda honom.
And he knew I was going to do the right thing.
Han visste att jag skulle ge ett rätt gensvar.
And he gave me that.
Han gav mig detta.
Just to prove to me.
Bara för att bevisa för mig.
That it was him that told me not to go.
Att det var han som sa till mig att inte gå, att inte åka iväg.
You know, I might have said, well, maybe that was God and maybe it wasn't God.
Annars kanske jag hade funderat så här, var det verkligen Gud det här eller var det min fantasi?
But I've never doubted it since that day.
Men sen den dagen har jag aldrig betvivlat det.
I went down there.
Jag åkte ner.
There it was.
Och där fanns den.
Exactly what God told.
Precis vad Gud hade sagt till mig.
That's the way God is.
Sådan är Gud.
Now, he doesn't give me $100 every time I obey him.
Han ger mig inte $100 varje gång jag lyder honom.
I wish he did.
Jag önskar han gjorde det.
But he used that to speak to my life.
Han använde den situationen för att tala in i mitt liv.
And to prove to me that it was him talking to me.
Och att bevisa för mig att det var han som talade till mig.
Now this was a long time ago.
Det här var mycket länge sedan.
But I still remember it to this day.
Jag har ännu inte glömt detta.
How God spoke to me.
Hur Gud talade till mig.
And told me not to do something.
Och sa till mig att inte göra en viss sak.
And I listened.
Och jag lyssnade.
And I was blessed.
Och jag blev välsignad.
I've been blessed in many ways since.
Jag har blivit välsignad på många sätt sedan dess.
There's always a blessing for obedience.
Det finns alltid en välsignelse i lydnad.
It may not be financial.
Det kanske inte är ekonomisk välsignelse.
But there's always a blessing for obedience.
Men det finns alltid en välsignelse för lydnad.
If it's nothing more than just the presence of God.
Det kanske bara innebär Guds närvaro.
Then that's reward in its.
Men det är ju tillräcklig lön för mödan.
There's a lot of people in this world that don't know Jesus Christ.
Det finns så många människor i den här världen som inte känner Jesus Kristus.
They probably think I'm crazy this afternoon.
De skulle tro att jag var tokig om de hörde vad jag berättade här på eftermiddagen.
They don't know that he even exists.
De vet inte ens att han existerar.
Or don't care.
Eller bryr sig inte.
And yet I can have that presence.
Men jag kan känna den här närvaron.
And so can you.
Och det kan du också.
You can live in the presence of God.
Du kan leva i Guds närvaro.
You can abide with the Lord Jesus Christ.
Du kan förbli i Jesus Kristus.
Amen. I'm going to close.
Amen. Jag ska sluta nu.
I got one more message for you.
Ikväll har jag ett budskap till.
And I hope it's what we need to hear.
Och jag hoppas att det är det vi behöver höra.
Appreciate you coming this afternoon.
Jag uppskattar verkligen att du kunde komma hit på eftermiddagen.
Why don't you spend a few minutes praying this afternoon?
Varför, vi kan väl ta en liten stund bara be tillsammans nu.
Between services.
Och mellan gudstjänsterna.
And ask God to reveal himself to you.
Och be Gud att han uppenbarar sig för dig.
My final message.
Mitt sista budskap ikväll.
Is going to be about pressing into the kingdom of God.
Det är att tränga sig in i Guds rike.
I want to share something with you about pressing into the kingdom.
Jag ska dela någonting som handlar om att tränga sig in i Guds rike.
Some of you haven't touched God yet.
En del av er har inte rört vid Gud än.
Because you haven't learned to press into the kingdom.
Därför ni har inte lärt hur man tränger sig in i Guds rike.
And I want to share with you this final message.
Och det sista budskapet ska jag dela just det.
pressing into the kingdom.
Vi tränger oss fram in i Guds rike.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for this afternoon.
Fader, vi tackar dig för den här eftermiddagen.
Thank you for your people, Lord.
Tack för ditt folk, Gud.
And their patience and love, God.
Deras tålamod och deras kärlek.
May they learn to know you, Lord.
Herre, jag ber att de ska lära känna dig.
In that menno relationship.
I den här menno-relationen.
In that abiding relationship.
I den här förblivande relationen.
That they might know what it means to live with you.
Så att de kan veta och förstå vad det är att leva tillsammans med dig.
Father, we thank you in Jesus name.
Fader, vi tackar dig i Jesu namn.
Amen.
Amen.
God bless you.
Gud välsigne dig.